Göran, idag handlar operaguiden om, ja, jag skulle nog säga, världens mest spelade operadublett eller operadubbel. Vad är det för något till att börja med?
Absolut är det nog. Det är två enaktare som man spelar på en kväll med en paus emellan. Två olika operor alltså.
Ja, så publiken får alltså två operor till priset av en?
Precis. Borde kanske ha dubbelt biljettpris.
Det. Blir inte det lite mastigt?
Nej, inte så här. Gud, tala om när jag kommer in på Puccinis triptyken. Då får man ju tre operor på en kväll.
Ännu bättre erbjudande.
Ja, de är aningen korta med en timme var. De här operorna är 1:20 var ungefär.
Ja, just det. Okej, operorna som vi ska prata om idag, det är Cavalleria Rusticana och Pajazzo. Det blir ond, bråd, död, starka känslor. Något mer?
Svartsjuka.
Musik.
Musik.
Fantastisk musik, ja. Såklart. Här är operaguiden om operadubletten Cavalleria Rusticana och Pajazzo. Hej och välkommen till Operaguiden som idag avhandlar alltså heta känslor, dramatik, förnedring, duell, blodiga uppgörelser och död. Men också varm, vacker, mycket dramatisk, romantisk, inkännande musik. Det här är en lite annorlunda podd jämfört med hur Operaguiden brukar låta. För idag ska vi, det vill säga jag, Britta Svanholm-Magnett, och dagens sidekick Göran Gademan avhandla inte mindre än två operor i samma podd. Och det beror alltså på att det är oftast så man möter dem, som en dublett. Göran Gademan, dramaturg på Göteborgsoperan. Välkommen till Operaguiden.
Tack så mycket.
Varför har det blivit så här att man har satt ihop dem?
Ja, jag vet ärligt talat inte. Det gick några år efter deras respektive urpremiärer, så gick det väldigt fort att de kopplades ihop. De är ju väldigt lika. Det finns olikheter också. Men jag tror kanske att det var på Metropolitan, men det är bara en gissning. Du har kanske kollat det där bättre.
Ja, du har rätt. Helt rätt. I engelskspråkiga länder så går de här två operorna under benämningen Cav & Pag. Mm. Och det råder ju en viss namnförvirring här. Ja. Ska vi ta reda ut det på en gång?
Alltså egentligen, originaltitlarna på italienska är Cavalleria Rusticana, vilket betyder ungefär siciliansk bondeheder, tror jag. Mm. I Pagliacci är originaltiteln på italienska till den andra. Och det betyder gycklarna eller clownerna. Ungefär på svenska har de här fått Cavalleria då blivit på Sicilien, vilket inte riktigt. Och på den andra har man gett namnet på tenorens roll som han spelar i pjäsen, nämligen Pajazzo.
Så att man kan säga att de här operorna går under fyra olika namn,
ja,
faktiskt.
Ja.
På Sicilien på svenska, det är ju egentligen en kanske mer beskrivande titel. Det utspelar sig på Sicilien, ja. Man kan ju förstå det, men den är kanske inte så rolig.
Nej, men siciliansk bondehed.
Inte heller så roligt.
Så det har väl börjat bli lite mer att man säger Cavalleria Rusticana, men Pajazzo-titeln är svår att tvätta bort på svenska. Inte minst också för att det finns en underbar deckare av H.K. Rönnblom som heter Skratta Pajazzo. Och arian Skratta Pajazzo, det känner ju liksom alla svenskar till. Så. Mm. Den deckaren rekommenderar jag enormt för övrigt.
Mm. Cavalleria Rusticana är skriven av Pietro Mascagni och den hade premiär 1890. Och Pajazzo, skriven av Ruggero Leoncavallo, hade premiär 2 år senare, 1892. Och första gången som de då framfördes, som du var inne på här, troligen då på Metropolitan Operan i New York, det var den 22 december 1893. Och sen så har den här dubletten spridit sig över hela världen.
Du ser det bara året efter Pajazzos urpremiär.
Det är det är
inom
faktiskt.
Ett år så kopplas de ihop.
Och då har de spelat så här i över 125 år nu. Båda de här operorna skrevs till en tävling 1889 i Italien och det var förlaget Sonsogno som utlyste en tävling bland unga italienska tonsättare i att skriva den bästa enaktsoperan. Man ville ha en efterträdare till Verdi.
Mm.
Men hur gick det i tävlingen?
Det gick som så att Cavalleria Rusticana vann och Pajazzo diskades. För de ansåg att den var skriven i två akter och inte en. Och det kan ju diskuteras.
Ja, det kan det.
Men Sansoni var så angelägen, han förstod Leon Cavallos begåvning, så han såg till sen att även Paiazzo förlades och spelades.
Mm.
Ja, men vinsten var ju Cavalleria, då fick den spelas på en teater i Rom och det blev ju sensationell första succé där 1890.
Mm. Men det var på året att den faktiskt kom med i tävlingen.
Ja, vi får nog tacka för Mascagni, Lina Mascagni för det. För att Mascagni, hans självförtroende svek honom i sista stund, så han skickade inte iväg bidraget. Och hon smet iväg till posten med partituret bakom hans rygg och skickade iväg det i alla fall. Det är en fin historia tycker jag.
Tack Lina.
Ja, tack Lina, säger vi.
Ja. Precis vid den här tiden så kom en ny stilriktning in i operavärlden och den kallades verismen. Vad var det för något?
Ja, vero betyder ju sann på italienska. Alltså det är en italiensk motsvarighet till naturalism. Kan man säga, som alltså ska avbilda verkligheten utan försköning, utan stilisering och nästan vetenskapligt liksom granska människors psyken och känslor. Och helst ska man ha med hela skiktet av samhällsklasser också, men man ägnar sig gärna åt väldigt mycket de lägsta samhällsklasserna, de enklare människorna som ju inte har dykt upp så mycket inom operan innan.
Nej, det har varit mycket kungar och drottningar. Precis. Genom åren, och det ville man bort ifrån då.
Mm. Ja, det här var ju det egentliga startskottet för verismen, kan man absolut säga.
Som sen spred sig.
Mm.
Mm. Och då föddes alltså de här båda operorna som vi ska prata om idag. Mascagnis Cavalleria Rusticana och Leon Cavallos Paiazzo. Du var inne lite på det här med att Leon Cavallos opera diskades på grund av att mellanspelet, att det går för lång tid, tyckte juryn före mellanspelet i...
Ja, man kan ju diskutera, det känns som att det går i några timmar däremellan. Det slutar med Skratta Bajazzo och så kommer det inte med så, och sen går det några timmar och sen är det dags för den här föreställningen. Så att de tyckte väl att det var som två akter. I Cavalleria kan man möjligen säga att handlingen, även om vi får ett mellanspel, så fortsätter den ganska direkt på igen.
Ja. Mm. Men var inte Sonja lite hårda mot Leon Cavallo? I och med att Cavalleria också har ett mellanspel.
Ja, det kan man väl säga. Men och andra, som jag sa, så fick Leon Cavallo plåster på såren. Man såg ju till att Paiazzo, men det tog ju två år dock.
Ja. Jag tänkte vi lyssna på de här mellanspelen och hör hur de låter. Så här börjar vi med Cavalleria Rusticanas intermezzo. Ja, det var alltså mellanspelet, intermezzo då i Cavalleria Rusticana, och så här låter samma sak i Paiazzo. Intermezzo. Det finns vissa likheter här, mycket smäktande stråkar.
Ja, men det intressanta är ju att intermezzo som verkligen har blivit känt, det är ju Mascagnis. Inte hur många konståkningsprinsessor jag sett kroma sig till den här musiken till exempel och gör separat och använder som filmmusik. Och jag vet inte varför, för båda är lika fina.
Ja, visst är det. Ja. Det hörs ju verkligen här när man jämför dem sida vid sida.
Och det verkar vara att verismen förde med sig intermezzo som en genre, för det finns många berömda intermezzo just i veristiska operor. Chiles, Adriana Lecouvreur, Giordanos Fedora, Puccinis Manon Lescaut. Och poängen lite där också är att den görs för öppen ridå. Det är inte scenbyte man behöver, utan det är snarare att publiken, både sångare och inte minst publiken, måste lugna ner sig lite, för det var så heta och starka känslor. Så rent dramaturgiskt behöver man det här för att sen hämta andan och sen komma in i nästa. Då kommer man ofta in i en helt annan stämning efter det här. Då är det ofta någonting glatt. Särskilt i de här två operorna, då börjar det glatt efter att det varit väldigt tragiskt och uppslitande.
Likheter och skillnader tänkte jag vi ska prata lite mer om senare. Men nu ska vi gå in lite mer i detalj på respektive opera. Och vi börjar med Cavalleria Rusticana. Per Feldzin får börja med att berätta vad den handlar om.
Det är påskdagen i en by på Sicilien. Och det handlar om två män, två kvinnor och en mamma till en av männen. Det rör sig om kärlek och åtrå, om svek och heder eller fråntagen heder. Bonden Turiddu har återkommit från den långa militärtjänsten och under tiden har hans fästmö Lola gift sig med kusken Alfio. Turiddu har tröstat sig med Santuzza, men i hemlighet har han och Lola ändå inlett ett förhållande. Santuzza anar det och letar efter Turiddu. Hans mamma Lucia är på väg till kyrkan och Santuzza frågar henne var kan Turiddu vara. Ja, han kommer till kyrkan men ignorerar Santuzza, ser bara efter den stolta Lola, men hon går ensam in i kyrkan. Santuzza gör ett sista försök men Turiddu kastar ner henne på marken och går sen in i kyrkan han också. Santuzza hämnas genom att berätta för Alfio att Lola och Turiddu har en affär. Alfios ilska blir enormt stor och för sent förstår Santuzza att det här kan sluta i en tragedi. På baren efteråt bjuder Turiddu alla på vin, men det är oroligt och när Alfio och Turiddu bråkar om ett glas vin leder det till en uppmaning till kamp med kniv. Innan Turiddu går till duellen säger han till sin mamma Lucia att hon ska ta hand om Santuzza om det värsta skulle hända. Det gör det.
Tack Per, en opera med ett mörkt slut. Det finns ingen som går segrande ur den här melodramen. Ja, Göran, det är en ganska mörk verklighet, Verismo, som Mascagni har valt att skildra här. Och den har sin bakgrund i en teaterpjäs. Vi hamnar alltså rätt in i en siciliansk by med allt vad det innebär. Det handlar mycket om svartsjuka förstås, men också om heder.
Ja, det är ett slags hedersmord. Alfio anser att hans heder har gått förlorat för Turiddu har ju tagit hans hustru ifrån honom, så att säga.
Vi har Turiddu som du nämnde här, en skurkaktig hjälte sa du tidigare.
Ja, det är väl lustigt. Han har väl likheter med hertigen Rigoletto eller Pinkerton i Butterfly. Alltså han är ju, man avskyr, för den man älskar i det här stycket det är ju Santuzza som han har övergivit. Och han är ju så taskig mot henne. Men han är ju en sån här charmig slarve. Han har ju inte mindre än tre arier. Först sjunger han serenad för Lola bakom ridån. Och sen har han den här dryckesvisan mot slutet. Och sen har han där som möjligen försonar honom lite att få honom lite mer sympatisk avskedet till mamman när han känner på sig att han kommer att dö i den här duellen.
Och då ber han henne ta hand om Santuzza.
Om Santuzza. Så att det där gör han i alla fall. Han gör någon slags bot där.
Ja.
Men
svår typ
kåtslarver.
Svår typ att tycka om, men jag håller med dig. Lite hjältekänsla finns det väl ändå. Och kanske framförallt just det här du nämner med att han får så mycket plats i operan.
Och med liksom snygg och flott musik att sjunga, tacksam musik. Så att,
Men du, vi tar och lyssnar lite på den här boten i slutet då. Mamma, quel vino è generoso. E certo oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. Mm. Ja, här har vi Turiddos avsked till sin mamma precis i slutet.
Ja, när jag hör den här arian så kommer jag tänka på nyligen bortgångna Kerstin Meier. Hon råkade ut för en sak just i den här situationen. Hon var väldigt ung i början på 50-talet och då sjöng man väldigt mycket. Hon skulle sjunga Mamma Lucia mot Jussi Björling. Och han sjöng den här rollen på italienska och alla andra på svenska. Hon hade ju inte tid att kanske lära om rollen trots att den är kort på italienska, så att hon sjöng den på svenska. Så han kommer och sjunger den här arien, han tar farväl och han talar, sjunger lite dunkla ordalag för mamman ju det här. Men just gjorde det här på italienska. Och sen är hennes nästa replik: Turiddo, jag förstår inte vad du säger. Och då brast du bara liksom. Det blev ju så tokigt.
Vad hände?
Ja, de fick väl gå vidare på något vis. Men det här är kort för final. Allting är så tragiskt. Och så blev det ju...
Ja, men absolut. Det är ju tragiskt. Och det blir kanske ännu mer tragiskt för den försmådda Santuzza då som han sjunger om. Man, ja. Någonstans så anar man ju, det är inte så otydligt heller, att hon är gravid dessutom. Att det, och det är därför som han vill att mamma Lucia ska ta hand om henne.
Kanske han har anat det också. Det är väldigt intressant, det sägs aldrig ut i texten. Vis regi ibland så brukar hon lägga liksom händerna på magen när hon sjunger Turiddo tog min heder, säger hon, och då lägger hon händerna på magen. Och det kan,
Man kan tolka mycket där.
För att hon är ju liksom ogift, så att det är en enorm skam för henne.
Såklart, det är Sicilien.
Ja.
Ja. Oh. Men Santuzza då, det är henne man känner mest med, eller hur?
Visst.
Hon är ju på något sätt operans motor. Hon får saker att hända. Hon är själv i händelsernas centrum hela tiden.
Ja, hon står ju på ända fram till intermezzot i ett hela tiden. Turiddo får ju ut och vila sig lite. Men hon är, sen har hon ingenting, sen kommer hon in i slutet. Så att det är en speciell roll.
Hennes stora aria är den i mitten av operan när hon berättar för mamma Lucia om Turiddos affär med Lola, precis det här stället du berättade om, när hon då ibland lägger händerna på magen. Och det låter så här. Ja, så låter alltså Santuzzas stora aria i mitten av operan som kan sjungas både av en sopran och en mezzosopran.
Ja, här var det väl en mezzo då, Giulietta Simonato. Men den ligger väl i så krämigt mellanläge så att det passar även för lite högre dramatiska mezzo. Så det ska vara värme i rösten, det är viktigt.
Men Santuzza är ju inte en helt enkel person att förstå sig på heller.
Nej, alltså efter den här arian har ju en stor uppgörelse, en lång duett med Turiddo där han förskjuter henne. Och det olyckliga är ju att när han har gått ut så, vem kommer då ur Alfio? Och hon gör ju en oöverlagd handling, hon skvallrar om allting för honom. Och det kan man på ett sätt förstå. Men det leder ju till den här duellen och att Turiddo dör. Så på ett plan kan vi säga att hon är skuld till Turiddos död. Och det känner hon nog också. Så det är en väldigt tragisk roll.
Och tragisk historia.
Ja.
Men vi lämnar den tragiska historien där och går över till...
en annan tragisk historia.
Exakt. Vi går över till Pajazzo. Och då gör vi samma sak igen. Per Feltzin ska få ge oss en kort handling.
Ett resande teatersällskap på den italienska landsbygden kommer till det lilla torget där de ska spela ett klassiskt drama med commedia dell'arte-figurerna Harlequin, Colombin, Pajazzo eller Pierrot. Men dramat i pjäsen och dramat i verkligheten kommer att blandas samman. Canio bjuder in till kvällens föreställning, men när hans kollega Antonio flörtar med Canios fru Nedda blir det bråk. Både Canio och Nedda avvisar honom offentligt. Tonio blir rasande och ska hämnas. Nedda drömmer sig bort. Hon vill ha något annat än det här livet. Och hon börjar tänka på Silvio, en man från byn hon förälskat sig i. Han är där och de går iväg, men Tonio ser allt och berättar det för Canio som sitter i baren. Det hela slutar med att Silvio hinner undan och Canio försöker med våld pressa Nedda på namnet på den man hon gått iväg med. Men mitt i ilskan måste de börja förberedelserna inför kvällens föreställning. Canio sjunger: sätt på dig clownkläderna nu och sminka ditt ansikte. Skratta, pajazzo, åt kärleken och smärtan. Föreställningen tangerar det som redan hänt i verkliga livet, och mitt i pjäsen förlorar Canio distansen och fortsätter att hota Nedda. Publiken tror att det ingår i pjäsen, men när Canio drar kniv förstår de. Och Canio skadar Nedda dödligt svårt. Hon ropar efter Silvio som sitter i publiken och han försöker rädda henne men får också kniven i sig. Till slut övermannas Canio och pjäsen och operan är slut.
Tack igen, Per. Ja, då tar vi oss an nästa opera, Pajazzo. Och här är det alltså Leon Cavallo själv som har skrivit texten, librettot. Och historien är också självupplevd, sägs det.
Ja, han hävdar ju att det här bygger på en händelse som han upplevde som barn. När en teaterföreställning helt spårade ur och slutade i ett mord.
Det kan vi förstås inte belägga hur det är med
den
saken.
Nej, det har ifrågasatts. Men det är ju spännande, för att man diskuterar hela tiden redan från prologen och hela, är ju det här med verkligheten som jag vinner på, naturalismen, verismen. Alltså, vad är det vi ser? Är det oss, är vi verkliga människor vi ser? Vem ser vi på scenen? Så vidare. Så att det är en väldigt briljant teaterlek samtidigt.
Ja. Teater i teatern, metaperspektiv, men det är ju ändå inte som åskådare någonsin svårt att hänga med i historien, tycker jag.
Nej, det är en väldigt rak och enkel historia på det sättet.
Han har skrivit smart, Leon Cavallo, både text och musik. Den stora rollen har vi här då, som vi måste prata om, är förstås Canio, en riktig italiensk tenorroll.
Ja, visst, från Caruso och framåt i... en jätte eftertraktad tenorroll.
Måste ju vara en dröm för alla italienska tenorer, eller kanske alla tenorer, att få sjunga.
Absolut, för den är både spelmässigt och vokalt tacksam att göra.
Och han får också operans höjdpunkt i sin Skratta Pajazzo, eller Vestila Giubba på italienska. Bravo, bella, sinospa, alpia. Ja, det är en komplex roll det här som kräver både sin sångare och skådespelare. Man måste vara ganska skicklig för att få vara övertygande.
Ja, sen är det något speciellt. Det finns ju nästan inte mer italiensk opera än de här. Man måste ha liksom det italienska temperamentet och känslan och stilen för det. Och det anses väl ibland att svenskar och tyskar nog inte är så bra på det, men visst har vi. Det gäller bara liksom att lära sig det.
Det är många tenorer som har lagt in väldigt mycket känsla i just den här arian, Vestila Giubba, precis i slutet där vi slutade nu. Det är många som snyftar på.
Ja, ibland tycker jag att de har gått över gränsen. Det är ju med att vi i publiken ska bli berörda och gråta, inte dem. Det är väl regel nummer ett.
Ja, just det. Canios motspelerska är Nedda, som ju egentligen bara längtar bort som fåglarna. Thank you. Fågelarian kallas den här musiken, med all rätt.
Mm, absolut, och till och med mer specifikt är det väl svalor. Man hör riktigt de svirra, för svalor låter så här, det här svirrandet.
Ja. Och Nedda är ju förstås en person som man som åskådare känner med, men hon är ju faktiskt otrogen.
Ja, är på väg att bli det i alla fall, på väg att rymma. Men hon har ju som ung blivit, det problemet här är liksom väldigt stor åldersskillnad mellan Kani och hans syster Nedda. Och hon har ju som ung, liksom han säger att han har plockat upp henne från gatan mer eller mindre, gjort henne till en stor skådespelerska. Men nu känner hon väl att hon känner sig instängd, och det är därför hon längtar upp med fåglarna i luften.
Med all rätt.
Ja, och så träffar hon den här unge Silvio som är, hon blir väldigt attraherad av.
Jag tror att du tidigare för mig beskrev den här operan som lite mer intellektuell än Cavalleria Rusticana. Vad menar du då?
Ja, absolut. Dels är ju Ved Leon Cavallo som alltid då skrev texten själv. Det gjorde han till alla sina operor. Men i Cavalleria är det väl mera urkänsla och bara rått på gång, hela tiden så. Medan Leon Cavallo är mer sofistikerad. Och det är inte minst i den här teaterleken. Det börjar med en prolog när Tony och baritonen i stycket talar om vad är det vi ser här, är det verklighet eller verkliga människor? Så. Och sen i den här slutakten när han börjar spela så går han ju in och ut ur sina roller i spelet. Alltså Canio kan ju inte hålla maskarna, han är så förtvivlad så han kan inte hålla sig till spelet, men publiken tror att han spelar. För situationen är ju nämligen exakt densamma i pjäsen som i verklighet.
Det här Commedia dell'arte.
Commedia dell'arte avsnittet. Och där gör han ju också pastischer med 1700-talsmusik. Så att den är ju mer raffinerad, mer intellektuell på det sättet.
En teaterlek.
Ja, och en metanivå som är väldigt intressant. Känns väldigt modern för vi gjorde 1892.
Verkligen. Den här slutscenen som du nämnde ska vi lyssna lite mer i detalj på nu. Och det är ju den här gavotten, en pastisch på 1700-tals musik som du nämnde, och stämningen blir ändå bara sämre och sämre och sämre. Canio kan inte låta bli att vara sig själv. Vad är det vi hör här?
Ja, så här det är väldigt tydligt. Först så var han i rollen ganska brutalt. Men Nedda är ju orolig. Hon ser ju att han inte fixar det här riktigt. Och så hör vi en liten snutt av gavotten under. Dira, fast långsamt. Och så säger hon lite jäckan i rollen som Colombina då. Pagliaccio, pagliaccio. Och då brister för no! Pagliaccio nu så. Nej, jag är inte pagliaccio. Jag är den man du har svikit. Och så tappar han fullkomligt konceptet. Det är exakt vad vi hörde här. Och det är intressant att publiken säger då, åh, vilken inlevelse, vilket spel, det här är ju fantastiskt. De förstår ju inte det här tragiska bakgrunden.
Nej. Och sen så försöker ju Nedda gång på gång på gång att återta kontrollen, att föra in honom kan ju in i pjäsen
ja,
igen.
Ja, det är ett mellanställe där hon, även hon bryter spelet och ger svar på tal liksom, och säger bah, 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 som Nedda. Men sen får vi alldeles mot slutet här nu då går vi ju tvärtom. Då håller han på att prata som kan ju. Och då börjar han efter en paus så tar han upp den här gavotten igen, detta ironiskt retsamt det här, det är ett fantastiskt ställe också.
Vi tar och lyssnar på det. Vicino,
Ja, det var Neddas sista tappra försök att återgå till spelet här.
Och publiken fattar fortfarande.
Nej, de skrattar, tycker hon är jätterolig som gör det här.
Men det går ju så illa som det bara kan gå. Och Leon Cavallo, han knyter ihop säcken väldigt elegant genom att låta Tonio då både inleda och avsluta operan, även detta då på ett metaliknande sätt som du sa. Operan är slut.
Ja, det är en berömd slutreplik. La Commedia Finita. Men den här faktiskt, apropå Caruso som jag nämnde, så ville ju han själv få säga den här. För att han ju överlever ju faktiskt. Och efter det så blev det ganska mycket tradition att det var Canio som sa det istället. Men nu har man numera återgått till det korrekta, att det är Tonio som säger. För han är en slags ringmaster. Han ringar in, det är han som börjar spelet, han som slutar.
La Commedia è finita!
Och där dras ridån till slut.
Ja, det här var ju faktiskt Pavarotti som kan ju för den här lite äldre inspelning.
Det stämmer. De här båda operorna har blivit två jättesuccéer, både tillsammans och på varsitt håll. När Mascagni dog 1945 hade till exempel Cavalleria Rusticana uppförts mer än 14 000 gånger bara i Italien. 1945 alltså. Det är ju bra länge sedan idag. Och även Pajazzo har fått sin beskärda del av framgång, och det skedde också fort det här. Publiken gillade både då och idag realismen, måste man ju tolka det som.
Ja, och det är väl inte så konstigt. Jag tycker när vi har gått igenom den här, man tröttnar ju aldrig för de här operorna.
Nej, visst är det
så. Fantastiska, så tacksamma, så underbar sångparti, så tacksamt. Mm.
Ja. Och realismen, den regerade ju även efter Cavalleria Rusticana och Pajazzo Mascagni och Leon Cavallo. De ligger ju i tiden mittemellan två stycken väldigt stora italienska operagiganter, Verdi och Puccini. Vilken betydelse har just den här placeringen av de här båda herrarna?
Egentligen var de ju samtida med Puccini. Och Puccini hade också förlorat en sån här enaktstävling innan.
Men han hade kom inte igång. Riktigt slagit
igenom. Nej, han slog året efter, tror jag, alltså 93 med Manon Lescaut. Och sen var det ju han som blev kronprins och kung efter Verdi faktiskt. För att varken Mascagni eller Leon Cavallo fick till en sån varaktig succé. Ofta kan det ju vara som att man lyckas med ett verk, men man får inte till några fler riktigt bra. Nej. De skulle ha flera fina operor, men ingen som har varit en som succé som de här, eller som Puccinis operor.
Vi var inne lite på likheter förut, och jag tycker ju då att det är alldeles rätt att sätta ihop de här två, för de handlar om svartsjuka, om man kokar ner det på något sätt båda. Vad ser du för likheter?
Ja, det är ju den psykologin som finns. Båda slutar i ett svartsjuke mord. Så att säga, så att, och stilen, den musikaliska stilen är ju den samma. Sen finns det olikheter, det har ju redan talat om det här, lite mer intellektuella Pajazzo mot den mer råa kavalleria. Men ibland så har ju någon av dem, jag har till exempel sett Kavalleria ihop med Gianni Schicchi, som är en komisk opera i triptyk, Puccinis triptyken, och då vill man kanske ha någonting annat för att kontrastera. Först får man gråta, sen får man skratta, och det är inte helt dumt det heller.
Och en av de första operorna som Cavalleria Rusticana sattes ihop med var Orfeus och Euridike, utdrag ur Glucks opera. Där blir det ju verkligen kontrastverkan.
Ja, det låter ju väldigt märkligt. Ja, så det tror vet jag inte hur jag vill gå på.
Nej, det uppförs inte så idag.
Nej.
Det är ju väldigt populär musik i båda de här operorna. Flödande melodier har vi pratat om. Och musiken har också använts flitigt i populärkulturen och även i kommersiella sammanhang, reklamsammanhang. Framför allt så har de varit populära i Hollywood. Musiken har använts från allt från Kellogg's reklam och dessutom av Woody Allen och Scorseses Tjuren från Bronx. Vi har Coppolas Gudfadern 3 och även i The Simpsons-serien. Och sen så har det också gjorts spelfilm av Pajazzo, en svensk från 1959 med bland annat Kerstin Dellert, Ragnar Ulvung och Erik Sedén. Det är ju någonting som gör att vi ständigt återkommer till de här operorna. Vi var inne lite på att man känner i hjärtat.
Ja, men det är ju, de är ju så tidlösa sånt där. Vi hör ju om det hela tiden, svartsjuka. Alltså män som håller sina kvinnor instängda, som inte vill låta dem lämna, med tragisk följd verkligen. Så att det är ju, och vi känner ju med oss, vi känner ju igen de här känslorna. Jag tror inte man bara behöver känna igen sig hos Tutsa, man kan även känna igen sig hos Turiddu när han gör som han gör, eller Kani eller så. Så att det är ju så, det är nästan arketypiskt på något vis. Att det talar till oss direkt, våra psyken och hur vi själva är.
Mm. Och ska vi göra en spaning framåt, så kan vi väl gissa att de här två operorna, de kommer finnas med på operarepertoaren långt, långt fram i tiden.
Det är jag övertygad om. Mm.
Tack så mycket, Göran Gademan, för
tack
idag.
Tack själv.
Ännu mer musik än den vi har lyssnat på idag, det hittar du i en Spotify-lista på Operaguidens webb. Eva-Britt Silén, musikresearcher på Sveriges Radio, har tagit fram flera olika inspelningar. Gå till sverigesradio.se/operaguiden och leta fram avsnittet om Cavalleria Rusticana och Pajazzo, så ser du mer där. Och på webben och i appen Sveriges Radio Play så hittar du även fler operaguider att botanisera bland. Nu är det slut. La programma är finita. Hej då!